P3, Sveriges Radio. P3.
Jag har alltid, haft en avsaknad av min pappa. Eller alltid också.
Den här historien börjar med ett inlägg på Facebook där Pernilla söker sin okända pappa.
Men en tanke på så här, vem är han? Vad gör han? Vad skulle han göra i den här situationen? Vi skulle han vara stolt över mig nu? Så.
Som reporter tänker jag att det här kan bli ett roligt detektivarbete och en fin återförening. Men det blir något helt annat.
Nej, men jag tror att jag har varit en lättnad från hennes sida och kanske också från din sida om sanningen kom fram.
Sanningen, ja.
Istället öppnas ett fönster till ett mörkt förflutet. För när sanningen kommer fram kommer också en annan historia fram.
Så att jag visste att det här är inte bra. Men det här är det som har, det är min lott i livet.
En historia om ett maskrosbarn som mot alla odds reser sig.
På något vis i all den här träskmarken av skit liksom, lyckats få träffa personer som har lyft mig.
Jag heter Ninos Chamoun. Det här är verkligheten i P3.
Men då så sa Sara så här, men vad finns det då som är? Jag bara, men det är ju mina tår. Om jag skulle hitta en man som har likadana tår, då skulle jag veta.
Pernilla sitter med sin vän Sara och pratar om hur omöjligt det är att försöka hitta sin pappa som hon aldrig har träffat.
Hon bara, ja, men vi lägger upp en bild då. Så gjorde vi det. Efter lite övertagning, men...
Och det är genom det här inlägget jag kommer över den här historien. En vän till mig skickar en skärmdump på Facebook-inlägget på Pernillas fötter. Pernilla har velat hitta sin pappa hela sitt liv. Problemet är att det enda hon har att gå på är att mamman var gravid i slutet av januari 1984. Och tårna då?
Nej, men jag har 4 jättelånga tår. Alltså de är jättelånga. Och sen är jag en jättekort. Så lilltån ser ut som att den har blivit avkapad. Men min mamma har ju jättevanliga fötter och alla andra har det. Så det här måste ju komma från min pappa. Så tårna måste vara från min pappa. Nu har det indelats ganska många gånger, men vi har ännu inte fått någon som bara...
Inte
någon som har lika annat hår.
Så länge Pernilla kan minnas har hon känt en avsaknad av att ha två föräldrar. Men pappan har funnits i Pernillas fantasi.
Ja, men en tanke på så här, vem är han? Vad gör han? Vad skulle han göra i den här situationen? Vi skulle han vara stolt över mig nu? Så. Alltså man gör ju alltid en drömfigur, vem min pappa är. Så han har ju valt det från skivproducent till... när jag var riktigt liten så sa jag att han var kung, som Pippi Långström. Alltså, han har en egen ö någonstans. Så. Och han är alltid liksom... Han är alltid en trisslott.
En trisslott?
Ja, alltså det finns ju alltid en... Han kan alltid... göra drömmar sanna. Alltså om jag hade en pappa, om jag hade en vinst, så om jag hade en pappa skulle jag säkert få åka utomlands varje sommar. Eller om jag hade en pappa så skulle jag ha någon som försvarar mig om någon annan slår mig.
Som barn frågar Pernilla ofta sin mamma om vem pappan är. Hon vill veta men får ofta höra olika historier. Något stämmer inte. Det är som att mamma hittar på.
Alltså ett av mina första minnen är att hon säger att han heter Anders, så. Men ja, hon hittade på saker om honom för att jag skulle bli tillfreds. Liksom. Att han inte ville ha barn, hon sagt. Och att vi hade träffat honom i centrum när jag var liten bebis och att han hade liksom tittat ner i barnvagnen och bara nej, men jag vill inte ha någon barn. Och så hade han gått vidare. Men det där har inte hänt, det har hon sagt nu när jag var äldre, utan att det var mer att nu får du sluta fråga. Så.
Okay.
Och då fick hon ju tyst på mig ett tag.
Men Pernilla är inte tyst, för hon förstår inte varför mamman inte vill berätta. Hon pressar mamma och med åren växer sakta en bild fram av den okända pappan. Och när Pernilla är 20 år har hon ett namn.
Och till slut så får jag fram så pass mycket information att jag tror att jag har liksom, kan ringa in personer och börja göra detektivarbete och få tag i en person.
Okej, vad är det för info du får?
Då får jag reda på att han heter Anders och att han ska jobba på Telia Och att han då spelade gitarr och allt sånt. Så att då började jag ju ringa runt till Telia. Och sen så får jag tag i en person som mycket väl kan vara han.
Efter gediget detektivarbete och många samtal med Telias personalavdelning får hon fram ett nummer till en Anders som passar in i hennes profil av pappan. Det är en nervös hand som knappar in numret till Anders på Telia.
Han var jättetrevlig och jättetillmötesgående och sa att, liksom att jag har en dotter som är född två år, alltså 86. Och jag har träffat den här kvinnan under den här tiden, alltså 84, när jag är född. Och att det finns ingen möjlighet att det skulle kunna vara jag. För jag vet att jag inte var otrogen, verkligen inte då, för då var jag så nykär liksom. Och att han var så här, om jag hade haft en dotter till så hade jag blivit jätteglad, men det finns ingen möjlighet. Och då kände jag bara så här, han kändes mer alltså, sanningsenlig än vad mamma skulle kunna vara.
Utfallet blev inte som hon hade tänkt. Anders är en nit. Nervositeten innan samtalet med Anders har nu förvandlats till ilska när hon ringer upp sin mamma.
Och mamma blev jätteskärrad över att jag hade tagit all hennes information och gjort något av det. För att då insåg ju hon att nej, alltså Pernilla har ju insett att jag ljuger. Så att då sa mamma liksom så här, okej, jag måste berätta hur det var. Och då så sa hon att nej, men jag har hittat på för att jag vill inte säga hur det är. Hon har ju gått ut på krogen själv och träffat en man på kvarnen och tagit hem honom.
Så kommer det fram. Pernillas mamma har varit på restaurang Kvarnen på Söder i Stockholm. Där träffar hon en man. De har sex den kvällen, men mer minns hon inte. Pernilla föds i november samma år. Det är alltså det här Pernilla har att gå på i jakten på sin pappa. Mamma var på Kvarnen 84.
Jag skulle ju kunna sätta mig på Kvarnen och bara, är du lik mig? Är du lik mig? Fast det är ju alltid så jag tänker. Sitter jag på tåget och kommer en man och tänker så här, nej men titta här, han har en likadan näsa.
Vad Pernilla inte vet är att det finns papper på intervjuer med mamma angående just den kvällen.
Ja, men det var i Facebook, så var det en kvinna som hade skrivit att han har kontaktat socialen och sett om ni kan få någonting utskrivet. Hur gjorde jag det? Och det visade sig att det fanns ju hur mycket papper som helst på intervjuer med mamma.
Vad fann du i de här pappren?
Ingenting.
I faderskapsutredningen som socialen har gjort med mamman innan och efter Pernillas födsel framkommer inte mycket. Ärendet läggs ner 87 och det är på mammas begäran. Ärendet tas sedan upp igen 10 år senare. I papperna från socialkontoret står det: det verkar nu mycket angeläget att faderskapsutredningen tas upp igen. Pernilla undrar mycket vem hennes pappa är. Modern säger sig nu vara inställd på att medverka och lämna de uppgifter hon har om mannen i fråga. Men även ärendet på 90-talet läggs ner.
Men det finns ju ett litet stycke som är ifrån precis innan jag föddes, ifrån
84.
Ja, 84.
Och det är hit då,
typ. Ja, den här delen.
Ja, den delen.
Stycket Pernilla syftar på är en intervju från 84. Ett namn framkommer. Per. Enligt intervjun med mamman var Per mörkhårig, hade gröna ögon, var mellan 1,80 och 1,85 cm lång, slank och eventuellt hade mustasch.
Och allt det där borde verkligen stämma, för att det är precis det mamma inte är och det jag är.
Om du tittar på din släkt.
hela släkten är ja, typ 1,60 och har ganska stor rundör. Medan jag är 1,75 och jag är inte så jättemycket. Ja, man har ju lite, men...
Varför vill du hitta din okända pappa?
Alltså, det är jättemånga saker, men det mesta är ju också att jag skulle vilja veta bär jag på genetiska sjukdomar. Alltså, jag fick tvillingar för 5 år sedan. Det skulle jag vilja veta. Har jag det i släkten? Eller var det bara en liksom, double shot? Så här. För det är ju också ärftligt att få 2 äggstvillingar som jag har. Men sen skulle det vara trevligt att bara veta att jag, menar, att jag har en riktig pappa. Alltså att han... Någon som också har långa tår.
Hur ser er konversation ut idag, du och din mamma? Har du gett upp i att försöka få ur henne någonting mer?
Nej, Jag hoppas hela tiden på att hon ska helt plötsligt säga någonting. Som jag, men alltså, nu är vi i den här, nej men snälla Pernilla, måste vi? Så. Ja, måste vi.
Jag tror också att det ligger något där kanske, alltså, att hon inte säger sanningen och i vissa fall ljuger. Vad tror du det beror på?
Jag tror att hon inte vill att man ska bli arg.
Arg?
Ja, men arg, varför kan du inte berätta vem det är? Mm. Alltså att man... Ja, inte kan vara rejäl liksom.
Mm.
Det tror jag.
Det är många som är engagerade i Pernillas sökande. Vänner, men också hennes gudmor. Hennes gudmor Berit, som var nära vän med Pernillas mamma på 80-talet. Berit som också var med när mamma var gravid 84.
Hon har pratat om det här de senaste åren. Vi pratade inte om det när jag var liten, men nu senaste åren så har ju jag liksom, vad vet du? Och hon vet ingenting. Ingenting. Och hon har sagt att hon var på mamma liksom tidigt. Att du måste berätta för Pernilla. Hon har rätt att veta. Men...
Rätt att veta att hon inte vet då?
Ja, rätt att veta att hon inte vet eller rätt att veta vem det är. Mm. För att Berit undrar ju också så här, hur kan du inte veta vem det är? Mm. Jag menar, hade det varit jag så hade jag ju suttit på kvarnen tills samma person hade kommit igen.
Jag får numret till Marie, Pernillas mamma. Jag får också numret till Berit, Pernillas gudmor. Jag tänker först ringa upp mamman, men något säger mig att jag borde prata med gudmor först.
Jag antog då, eftersom hon absolut inte ville tala om det och vad det var för någonting, inte ville sätta dit honom så att säga, att han helt enkelt kanske redan var gift eller någonting sånt.
Ah.
Men hon har ju aldrig varit någon sån som har sprungit ut på krogen och plockat hem karar jämt och ständigt. Så jag vet inte, jag tycker det är väldigt märkligt alltihopa som sagt. Jag har aldrig förstått varför hon har varit så envis. Jag sa ju det till henne redan då, att ja, men vad ska du göra den dagen när barnet kommer och frågar? För det kommer ju att hända.
Mm. Men du har ingen teori om vem det skulle kunna vara? Alltså om hon var med någon som kanske var upptagen sådär, minns du något sånt där liksom?
Nej, jag träffade inte så himla mycket av hennes vänner. Jag tror jag har träffat en killen som heter Per. Jag tror det.
Okej, vem var det då?
Ja, det var ju någon kompis till henne.
Någon kompis?
Mm.
För det är det första hon säger här, 84. Att det är en Per. Vem är han då? Vet du vem är det?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Vi träffades, han var hemma hos mig, han kommer med Marie. Vi hade någon improviserad fest, vet jag.
Mm.
Men vad hon sa då var att de var kompisar och ingenting annat.
Ja, men jag ska ringa henne nu och prata lite med henne.
Vad jag undrar är ju om det ligger någonting mer bakom. Om det finns någon annan anledning till att hon inte vill tala om det.
Vad skulle det kunna vara?
Jag vet inte vad jag ska berätta egentligen. Marie har berättat för mig. Och kommer återigen ihåg att jag kommer inte ihåg tidpunkterna för det hela.
Mm.
Att hon blev våldtagen av en kompis.
Okej.
Okay. Om han sov över hos henne eller hon sov över hos honom vet jag inte. Men hon hade vaknat med att han låg ovanpå henne.
Okej. Okay.
Det enda som har börjat dyka upp i mitt huvud nu, är som man tänker mycket på det här nu.
Mm.
Det är just det, att om det kan vara det hon försöker dölja. Marie?
Pernillas mamma. Jag lägger upp korten på bordet angående vad gudmor sa om våldtäkten. Hon har blivit utsatt för ett övergrepp, men det har inget samband med den här Per.
Ja, men det var inte han.
Okej.
Okay. Det var det inte.
Ja, jag måste ändå fråga så jag vet liksom.
Mm, det var inte han.
Vad var det? När ägde det rum, om jag får fråga?
Våldtagen, jag vet inte. Jag har inte så... Jag har ju väl förträngt ganska mycket också. Alltså det var inget trevligt som man vill ha tillbaka igen, inte.
Men det finns inget... Du tror absolut inte finns något samband med att en man har gått för långt en kväll?
Nej, det är det inte.
Och det är du säker på?
Ja, 100% säker kan jag inte vara. Det är lite otroligt. Man har beträngt så mycket av det också. Alltså det. Tänk om det skulle vara så, jag vet inte. Förträngningsmekanismen kan ju vara skummel.
Jag förstår mellan raderna att Maria har haft ett tufft liv. Och det är en sak som hon säger flera gånger under vårt samtal. Att hon skulle vilja vrida tillbaka klockan.
Nej, det är ett liv som man skulle vilja vända på, om man säger så. Men tyvärr så Pernillas barndom har ju blivit drabbad, tyvärr.
Mm.
Och det är det värsta av allting, alltså, tycker jag. Det skulle jag vilja vända klockan.
Vi pratar nästan i 40 minuter. Hon minns inte så mycket kring den perioden på 80-talet. Hon drack mycket och livet var stökigt. Jag är på väg att släppa hela grejen, men jag tänker på Pernilla. Och jag tänker på att vad utfallet än är, om det är värsta tänkbara scenariot, så är det ändå sanningen.
Har du någon aning om när den här våldtäkten då, ungefär vilken tidsperiod?
Nej. Du menar vår eller höst då, eller sommar eller?
Ja, men vilket år liksom? Var det tidigt 80-tal, sent 80-tal, 70-tal?
Ja, men det måste ju vara, det var 83 någonstans, där måste det ju vara då, eller hur?
Varför det?
Ja, Pernilla föddes 84, så det...
Då skulle det ju kunna vara så. Menar du då?
Vadå?
Nej, men om den våldtäkten ägde rum 83, så skulle det ju kunna vara så att det var pappan.
Mm. Ja. Men så var skulle Pernilla bli så ledsen i så fall, eller hur? Om hon fick reda på att det var en våldtäkt eller så.
Jag trodde hon skulle döma dig för det, liksom. Det är inte ditt fel att det som hände.
Nej, man skulle ju kunna... Synd om man inte kan vända klockan tillbaks. Det var så här, liksom att...
Ja.
Det kan man ju inte göra, tyvärr.
Nej, det som vi gjort, det är gjort, liksom.
Jag är ju glad att jag lever överhuvudtaget, liksom. Det kan nog bli mördad också, eller?
Ja. Nej, men jag tror du har varit en lättnad från hennes sida. Och kanske också från din sida om sanningen kom fram, liksom.
Sanningen, ja.
Om den här våldtäkten ägde rum 83, då kanske det skulle kunna vara så. Att det skulle kunna vara pappan.
Det är mycket möjligt att det är så. Alltså, det är sådär.
Vem var han då?
Jag har så fan finna och det som är så otäckt också, liksom, att jag inte kommer ihåg det. Liksom. Uff.
Men minns du var det här ägde rum? Liksom? Var det här hände någonstans? Var det hemma hos dig eller var det hemma hos honom?
Jag tror det var hemma hos honom faktiskt, ja. Det var nog, ja. Men samtidigt, jag är inte 100% att det var en våldtäkt heller. Liksom. Jag gick hem till honom och sådana saker. Liksom. Det var ju frivilligt. Ja. Man kan bli våldtagen på det viset också ändå. Så.
Ja. Nej. Även om det är frivilligt så du vet, du har ju en känsla av så. Om du upplever att det var en våldtäkt, så var det ju det, liksom.
Man har ju förträngt det så mycket också. Alltså, det är liksom det. Det skumt också, eller? Jag ska prata med henne, ska jag.
Jag ringer upp Pernilla och säger vad som kommit fram. Det kommer som en chock och stor sorg. Hon vet inte vad som kommer hända nu. Men hon är på väg till mamma för att prata. Det blir tyst i några dagar. Sen får jag kontakt med Pernilla igen. Det har gått ungefär en vecka sedan vi pratade.
Jag blev lite besviken att det krävdes att
hon skulle känna att nu har jag någonting på spåren liksom. För att hon skulle våga berätta för mig. Men samtidigt när jag började tänka på varför hon har döljt det. Alltså hon har döljt att hon träffat en man som har utnyttjat henne sexuellt. Så är det ju för att hon inte vill att det ska hända mera skit. Alltså att jag blir sexuellt utnyttjad. Och är hon rädd att det ska sätta spår för mig. Men jag försöker tänka att jag är definitivt inte min pappa.
Det som började med ett inlägg på Facebook och vad jag trodde skulle bli en rolig jakt på en okänd man blev något helt annat. Istället öppnas ett fönster till Pernillas mörka förflutna. I över en timme pratade vi och Pernilla berättade för mig om ett utsatt barn och en sjuk mamma. Det är ett helvete som börjar vid 4 års ålder.
När jag var 4 år så träffade mamma en man som utnyttjade mig sexuellt. Ja, när han hade blivit dömd och allting sånt så fick jag gå i terapi och mamma fick gå i terapi. Men mamma blev jättedålig då och blev jättepsykiskt sjuk och låg inne. Det var aldrig så att socialen gick in och bröt.
Pernilla var en av cirka 500 000 barn i det här landet som lever med förälder som har ett missbruk. Pernillas mamma var alkoholist. Som barn behövde Pernilla tänka på saker som många andra barn inte behöver tänka på. Hon drömde sig bort till ett vanligt liv, ett svenssonliv i radhus.
Jag kan säga, för mig var det en tragedi om jag fick soppa på en måndag. Då var jag hungrig alltså. Och samma sak på en fredag, då visste jag att jag behövde äta upp mig inför helgen.
Den enda tillfälliga tryggheten hon hade var Ingrid, hennes dagmamma som kom att bli hennes fostermamma. Pernilla var en kameleont, utåt var hon glad, visade inte sorgen och skammen att ha en mamma som var alkoholist. Hon blev lättad när hon fick stanna kvar hos vänner och äta. Men ibland var hon tvungen att snatta.
Alltså, Gorby-spritsen var ju lätt att få ner i fickorna ganska tidigt. Och sen så kunde man ta ägg också direkt ur kartongerna. Och liksom stoppa ner i fickan. Och så att jag visste att det här är inte bra. Men det är min lott i livet. Men det är det som är så hemskt med alkoholism. För det är ju visst, det är personen som är drabbad sjukdom. Men framförallt så är det ju en familjesjukdom. Alla vi som är i närheten av en alkoholist, alla vi som är nära vänner med en alkoholist blir ju drabbade. Och vi får ju också ett annorlunda sätt att se världen på.
Till slut brakar det. Pernilla är 15 år och vaknar av att det är kallt i lägenheten. Mamma har kommit hem och sitter i soffan. Alla fönster är öppna.
Så när jag vaknar så är det ju minusgrader innan jag liksom, vad håller du på med? Då sitter hon och är jättefull i soffan och sitter bara, jag vill inte att du skulle veta att jag röker innan. Man bara, men... Och då vet jag att när jag kom till skolan så hade någon sagt någonting och där hade jag blivit jättearg och hade slagit jättemycket i uppehållsrummet där. Och då hade kuratorn kommit. Eller jag kommer ihåg hur hon kommer liksom och pratade med mig. Och då var det liksom som att jag bara brakade ihop och berättade hur mamma var och hur allting var och att jag inte mådde bra.
Pernilla hamnar hos Ingrid, hennes fostermamma, under en längre period. Hos Ingrid är det bättre, men Pernilla märker att det är något som är fel med Ingrid.
Men det var när min dagmamma, alltså min fostermamma, blev sjuk. Hon fick demens och fick tandlobsdemens. Och när jag började larma om att Ingrid är konstig, alltså att hon hade börjat, hon visste inte om man knäppte skorna, hon kunde ibland inte komma ihåg vad hette och så. Och det gick väldigt, väldigt fort. Det var då mamma insåg att hon verkligen behöver göra någonting åt det liksom.
Ingrid går bort. Det blir en avgörande veckaklocka för Pernillas mamma. Hon måste vara där nu för sin dotter och hon tar in på behandlingshem och blir nykter. Och en ny mamma växer fram ur nykterheten.
Hon var ansvarsfull och bakade bullar och gick på föräldramöten. Och liksom. Hon insåg ju på något vis att Ingrid kommer inte kunna finnas kvar och då måste Pernilla ha honom. Ur den mest tragiska olyckan så kom det någon liten ljuspunkt i alla fall.
Mamma Marie har nu varit nykter i över 15 år. Pernilla är ett maskrosbarn som trots sin lott i livet har rest sig. Mycket tack vare personer som hennes dagmamma som fanns där för henne.
Men det är ju också på grund av att jag har på något vis i all den här träskmarken av skit liksom,
lyckats få träffa personer som har lyft mig. Och det är ju inte alla som får det. Men jag tror att vi som samhälle säger skulle tjäna så himla mycket på att lyfta barnen när de är små.
Pernilla hade två drömmar som barn. Att leva i ett radhus och att bli lärare. Och idag är hon lärare. För hon har alltid varit målmedveten. Mycket tack vare sin mamma.
Men för mig har det aldrig varit problem. Jag har aldrig trott att jag kan en massa saker. Jag har aldrig tänkt så här, nej men gud, det där kommer inte gå. Utan jag har bara gjort grejer liksom. Och det har jag ju vågat, för min mamma har alltid sagt så här, ja vad bra, det är klart att du kan det här och du är fantastisk och jag är så himla stolt över dig. Jag har aldrig funnit att nej men gör inte det, det kommer du aldrig klara. Jag tror att jag har det att tacka för jättemycket. Att även om hon aldrig har liksom kunnat klara av kanske de mest enkla sakerna på grund av en sjukdom, så har hon alltid, alltid sett till att jag har fått stöttning.
Idag undervisar hon barn i lågstadiet. Sin trasiga barndom kommer alltid vara en del av henne. Det är ett mörker som hon försöker använda sig av i sitt yrke. Om hon känner att ett barn behöver henne så ska hon vara där som Ingrid var för henne. Ett stöd och en trygghet i all misär.
Alltså framförallt så pratar jag jättemycket om att man måste tro på sig själv. Att om man säger så, men det här kan jag inte. Jag kommer aldrig lära mig det här. Nej. Men om du tänker, det här kan inte det här än. Vi ska försöka. Sen är jag jättenoga med att vi pratar alltid om att är det okej att jag ger dig en kram? Jag ser att du är ledsen. Är det någonting som har hänt? Och att jag frågar inte bara en gång. Om jag har på känn eller jag ser att någonting har hänt, då behöver jag fråga flera, flera gånger. Man behöver också visa att jag nöjer mig inte riktigt med det här svaret. Och det är ju verkligen min dröm att jag får betyda någonting för någon. Något positivt.
När jag träffade Pernilla tänkte jag, och också hon, att det skulle bli ett kul detektivarbete att försöka hitta hennes pappa. Det blev istället värsta tänkbara utfall. Nu vet hon inte riktigt hur hon ska gå tillväga med informationen som har kommit fram.
Det känns bara lite så här, jaha. På något vis så vill jag ju ändå veta vem man är. Fast på ett vis vill jag absolut inte veta vem man är. Och jag vet inte vad jag skulle göra om jag visste vem det var heller. Alltså hur ska jag ta det samtalet? Hej, hej. Så att besviken är verkligen. Och jag vet inte alls vad jag ska göra med informationen. Liksom. Men jag försöker bara tänka positivt. Men pratar med mamma så förstår man att hon gör ju ingenting av att vara elak eller... Det är bara för att hon försöker göra allting bra, men jag tycker att jag hade kunnat höra det några år tidigare.
Bor du i ett radhus då?
Mm.
Du gör det?
Ja, självklart.
Shit. Snyggt.
Ja.
Är det två våningar eller hur ser det ut?
Ja, två våningar. En framsida och en baksida. Det var helt fantastiskt när vi köpte det. Bara få renovera och liksom göra ett sitt eget.
Idag har Pernilla två små barn, tvillingar. Hon bor med sin man som hon träffade på krogen. Hon tog tag i hans arm och sa, kom nu går vi och dansar. Han sa, jag kan inte dansa, jag är hårdrockare. Det är jag med, säger Pernilla. Nu visar vi de här popparna hur man dansar. Pernilla är noga med att alltid ha mat hemma när barnens kompisar är på besök. Ingen ska vara hungrig. Och när hon behöver någon att passa barnen så ställer alltid barnens mormor upp.
Alltså min mamma är ju världens bästa mormor. Hon är den här tokiga tanten som springer runt med barnen och leker kul och klättrar och liksom. Det är som att hon återupplever liksom barndomen, den barndomen som jag skulle ha haft kanske med barnen, med mina barn. Att hon gör allting så himla rätt. Och hon leker verkligen med dem och läser sagor. Och det är bara jättefantastisk. De älskar att vara som mormor.
Du har hört Pernillas berättelse i verkligheten i P3. Vill du höra mer av oss så hittar du alla våra berättelser i verkligheten som podd, där poddar finns. Producent var Gustav Asplund, tekniker Gustav Sundén, jag är Ninos Chamon. Sväva fritt.
Verkligheten görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
P3. Sveriges Radio.